Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin.
Och Hanna, och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyström-skolan i Kalmar. Idag har vi en gäst också.
Ja, det har vi.
Hej Therese.
Hej.
Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Therese är engelskalärare här på skolan, för er som inte vet. Och idag så ska hon prata om, hon har en rejäl fin bok med sig. Och vi har med oss, det är ju ett specialavsnitt.
Äntligen har vi kommit till höstens specialavsnitt som vi har längtat så efter.
Mm. Det är ju nämligen 10 december idag.
Ja.
Och det är Nobeldagen, så vi kommer prata bara om Nobelpristagare.
Vi försöker hylla den här dagen nu när vi inte får dela ut ett Nobelpris i år. Så blir det.
Vi får dela ut
det. Ja, vi får dela ut
det. Okay. Vi kanske skulle göra det egentligen.
Ja, jag tycker vi avsätter hela akademin och så hittar vi en egen mycket, mycket bättre akademi. Och så delar vi ut Nobelpris till fler kvinnor kanske.
Mm, precis. Mm. För den som vill lära sig lite mer om det här med vad som har hänt med akademin, så har det ju, finns det ju en intressant dokumentär nu, det hörde jag på nyheterna häromdagen.
Ja.
Som man kan då ta del av och lära sig lite mer, vad är det egentligen för kris de går igenom.
Mm. Mm. Kan man googla.
Nog om det.
Ja.
Vad har du med dig för Nobelpristagare?
Jag har med mig Toni Morrison. Hon fick ju Nobelpriset 1993. Och jag har läst hennes bok som heter Hem. Som är en, ja, vad ska man säga, det var en bok som träffade rätt i hjärtat någonstans, måste jag säga. Nog för att jag någonstans har en förkärlek för att läsa om krig och förödelsen av detta, men ja, det här var brutalt att läsa om någonstans. Det är en man, Frank Money, som deltar i Koreakriget. Och det beskrivs lite kring vad det är han råkar ut för där. Och det präglar honom enormt mycket. Så när han återvänder hem till USA på 1950-talet så är det ett land som är väldigt, väldigt präglat av rasism och förtryck. Och av tre personer som åker, det är Frank och två vänner som åker till Koreakriget, så är det bara Frank som kommer hem levandes. Kompisarna kommer hem i kista. Och det är också sånt som påverkar honom väldigt, väldigt mycket. På den här tiden så förstod man ju inte vikten av terapi efter såna här händelser. Så att han blev ju liksom lämnad med hela sin upplevelse utan att få någon hjälp, vilket ju bidrar väldigt mycket till att han mår som han mår. Han är en spillra av sitt forna jag. Han får, utan att förstå själv alla gånger, så får han vredesutbrott. Han har mardrömmar och han hallucinerar. Han har mycket ilska, det är mycket självförakt och han har egentligen inga ordentliga minnen av vad han har gått igenom, vad han har varit med om, utan de är väldigt fragmentariska. Och av olika skäl så driver han runt i USA, han kan liksom inte förmå sig själv att åka hem till sin barndomsstad. Och det där är någonting som löper hela boken igenom, och till slut så börjar man förstå, det börjar nystas upp vad det är som är orsaken till det här, så att... Men han blir så illa tvungen att göra det när hans syster Si råkar ut för någonting väldigt, väldigt fasansfullt. Och han måste liksom ta sig ur sitt apatiska tillstånd och åka till barndomsstaden och rädda systern. Hon är svårt sjuk när han väl kommer fram. Bara att han lyckas ta sig från där han befinner sig till där hon befinner sig utan pengar egentligen, och hela den här händelsen, det är också väldigt, väldigt starkt. Men han hittar henne. Hon är väldigt sjuk. Hon har blivit grovt utnyttjad av sin arbetsgivare, vilket är en läkare. Men det var så som man som vit läkare gjorde med den personalen man hade som var färgad, alltså svart, om man säger. Och hon hade inte vågat emotsätta sig det här experimentet som hon blev utsatta för. Mm. Som var ganska det skrivs liksom inte riktigt rakt ut vad det är, utan man får läsa lite mellan raderna. Men, Så tillbaka i sin gamla barndomsstad så är han ju omgiven av alla de här minnena och allt vad det innebär. Och ja, det blir en omvälvande tid för både honom och systern, kan man säga. Det var verkligen en bok som, ja, den tog tag i mig. Jag är väldigt glad att jag läste den, måste jag säga. Det var mycket i den som fick en tankeställare. Man tänker på att boken i sig blev så osäker på när den var skriven. Ska jag tjuvkolla?
Den är rätt så ny, det är en av hennes senare.
2012 står det här. Så att den utkom ju då ganska mycket efter hon fick Nobelpriset. Men väldigt, väldigt stark, måste jag säga. Mm. På många sätt.
Det jag tycker är lite intressant med Toni Morrison är att hon skriver så ofta osentimentalt. Att hon skriver liksom inte ut en massa svulstiga känslor eller sådana saker, utan hon skriver ju rätt så vad som händer, speciellt kanske i den här boken, väldigt så rakt upp och ner om rätt så hemska saker, men hon lägger liksom inte själv in en massa omdömen i det, utan det lämnas till läsaren, och det kan jag tycka ibland blir ännu starkare.
Ja, men jag tror att det var det som jag tilltalades av boken när jag väl hade läst den. Det så har jag en förutfattad mening av, och det ser jag ju när jag ser Therese bok här också, att Nobelpristagare många gånger skriver väldigt tjocka böcker, och jag ville ta mig an en Nobelpristagare som inte hade gjort det. Men sen också just med det här att hur orättvist man blir behandlad beroende på sin hudfärg, och få in ett krig som någonstans har varit väldigt avgörande för hela världen på något vis. Och det, jag kan verkligen hålla med dig, osentimentalt är ett ord som verkligen stämmer på den här boken. Mm. Det måste man säga.
Therese,
ja.
Du har med dig en annan stor författare.
Ja, och en stor bok också, som jag fick Malin med att skämmas lite grann.
Nej!
Nästan har tagit den tjockaste boken jag hittade på hela biblioteket. Jag har tagit med mig en gammal favorit faktiskt. Första gången jag läste den här boken så var jag nog 15. Vill jag minnas. Och sen har jag läst om den även sen i vuxen ålder när jag läste på universitetet, och jag bestämde mig för att jag skulle skriva min C-uppsats om den här författaren. Och jag stod och valde mellan boken som jag tagit med mig, som heter Öster och Medan, och Vredens druvor. Jag slutade med att jag skrev på Vredens druvor. Men då läste jag om, vad heter det, boken Öster och Medan i alla fall, fast på engelska. Och John Steinbeck, han är från Kalifornien, från en del som heter Salinas, och många av hans böcker utspelar sig i just det här området och naturen, och det är väldigt, väldigt närvarande. Och just Öster och Medan har tagit väldigt mycket inspiration från sin egen familj, egen familjehistoria. Den är delvis självbiografisk, inte till 100%, men delvis. Och man får huvudsakligen följa två familjer, familjen Trask och familjen Hamilton. Och fokuset kan man väl säga att det ligger lite på Trask-familjen, med Adam Trask som gifte sig med Katie. Och de får två stycken barn som heter Cal och Aaron. Och de här bägge barnen, de väljer två helt olika vägar i livet. Carl, han blir entreprenör och försöker tjäna så mycket pengar som möjligt, medan Aaron, han blir präst. Och hela familjen faller sönder, mer eller mindre. Katie har ju massa demoner med sig som tidigare, som hon inte har handskats med. Så att hon lämnar ju familjen och beger sig till en närliggande stad där hon börjar arbeta som prostituerad. Och till barnen så säger pappan att mamman är död, han uppfostrar dem själv. Och mellan de här bröderna så blir det ju slitningar längre fram i boken efter att avslöja för mycket. Det är en väldigt omfattande bok. Man får följa de här familjerna, och främst familjen Trask, under väldigt, väldigt många år. Så att det är svårt att gå in på så mycket detaljer som man kan göra i din bok då, Malin.
Ja.
Men det som är lite intressant med, vad heter det, Steinbeck i den här boken, det är att han även plockar in den här berättelsen om Kain och Abel från Bibeln. Och hur de här bägge sönerna.
Jag tänkte faktiskt på det när du sa det om bröderna där och olikheter. Det var intressant.
Ja, men det är medvetet gjort av Steinbeck. Men det som jag tyckte att man verkligen fick ut av den här boken, det är ju familjehistorien. Familje, följetongen, eller man ska säga att man får följa den här familjen. Det psykologiska spelet helt enkelt. För min del så var det inte så viktigt med de bibliska referenserna. Nej. Utan det var mer men själva historien helt enkelt. Och Steinbeck har ju ett väldigt rättframt sätt att skriva. Det är inte så mycket krusiduller där heller. Mm. Utan det är väldigt rakt på sak. Och det märks även i hans andra böcker. Och han väjer ju inte heller för det som är svårt, jobbigt. Nej. Det gör han inte.
Samtidigt finns det ju mycket att hämta mellan raderna på båda de här två.
Ja, det gör det absolut. Mm. Ja. Och Steinbeck, även i andra texter, han utforskar lite, vad ska man säga, den mörka delen av människan. Och det är ju intressant med de här bröderna att även då Aron som väljer att gå mot prästyrket, han är inte helt igenom god heller. Nej. Han har ju sina, vad ska man säga, flaws. Mm. Och även Kall som blir entreprenör, han har ju sina positiva sidor också. Så det är väldigt sällan som det är svartvitt. Nej. Och Steinbeck, det är ofta mycket nyanser.
Precis. Hur lång tid sträcker den sig över då, boken?
Oj.
Är det som generationer eller är det?
Det är väl mer eller mindre hela Adam Trasks liv.
Ja.
Så att det är ganska många år.
Jag gillar ju sånt, man verkligen får följa över tid och så. Man får ofta ta del av ett helt levnadsöde så. Det brukar kunna bli väldigt berikande att läsa.
Och det här är ju inte bara några få år eller någon månad eller så. Utan det är ju mer eller mindre hela livet.
Spännande.
Jag tyckte väldigt mycket om boken när jag läste den. Och det är väl kanske inte, man tänker en 15-årings förstahandsval liksom, när man tänker vad skulle en 15-åring vara intresserad av att läsa. Men jag fastnade i den. Mm. Och sen är det är väl en bok som har liksom stannat kvar.
Ja.
Det är det.
Spännande.
Ja. Och det där kul. Kan jag också tycka lite att prata det om Nobelpristagare ibland, att de kan upplevas som lite svåra utav vissa.
Mm.
Men även att det här är en tjock bok så den flyter på.
Ja.
Bra tips.
Ja, verkligen. Jag har ju med mig lite annorlunda. Jag har med mig poeter idag.
Mm.
För det är ju en hel del poeter eller lyriker eller diktare eller vad man nu väljer att säga. Som har fått Nobelpris genom åren. Och jag har faktiskt tagit på mig tre stycken. Just för att man kanske inte... Ja... kanske inte prata lika mycket om en diktare tänkte jag, som man gör med en hel roman, det är liksom inte samma upplägg, men många av de här, nu har jag bara med en bok av varje här, men de har ju skrivit mer såklart. Om jag börjar rent kronologiskt med vem som fick Nobelpriset först av de här, så börjar jag med Nelly Sachs. Hon föddes i Tyskland sent 1800-tal någon gång och skrev ju dikter, tror jag, rätt tidigt. Sen flyttade hon till Sverige i samband med att kriget bröt ut i Tyskland. Så 1940 tror jag då hon kom till Sverige. Faktiskt till stor del tack vare Selma Lagerlöf. Som hon hade brevkontakt med. Och som hon beundrade Selma Lagerlöf väldigt mycket. Och hade skickat någon typ av debutverk till henne eller något sånt där. Och de hade haft brevkorrespondens. Så Selma lyckades genom påtryckningar få in Nelly Sachs i Sverige. Sen träffades de aldrig, för Selma Lagerlöf dog liksom bara några månader efter att hon dog innan Nelly hann komma till Sverige helt enkelt, så de fick aldrig träffas. Men det var nog till stor del tack vare Selma som hon fick liksom fristad i Sverige då. Hon fick Nobelpriset 1966. Hon bodde i Sverige resten av sitt liv och skrev ju, fick lite av en nytt liv i sitt skrivande efter att hon kom hit. Efter en svår tid förstår man ju i Tyskland. Och hon är väl alltså inte en jättelätt poet att läsa kanske. Inte en sån där kanske som man börjar med, tänker jag, om man är ny på att läsa dikter eller så. Men jag vill ju gärna läsa någon dikt. Det får
feel
jag.
Free, det vet du.
Kör på.
Och då tänkte jag fastnade för den här som heter När dagen plånas ut. Och den lyder så här. När dagen plånas ut i skymningen, när de föremålslösa timmarna börjar. Ensamma röster bringar förtrogna budskap. Rovdjuret instinkt vaknar och bytets fruktan. Och av blomman blott doften återstår. När allt blir namnlöst som i begynnelsen, nedstiger du genom nuets katakomber. Som öppnats allenast för den som nalkas sitt yttersta. Orten där hjärtat har sin grodd, ned i den mörka innerligheten föres du. Redan med en fot över tröskeln i dödens blåsiga portgång. Och blicken i en frostbrytning vidgar sig så att en nytänd stjärna speglas där i.
Vackert.
Jättevackert tyckte jag verkligen. Ja. Väldigt fint, finstämt. Och man kan, ja, det här, man kan ju verkligen läsa in mycket. Vad är det här när dagen plånas ut? Är det dagen eller är det livet som plånas ut i den här jättefina beskrivningen? Så att det är vackert diktande kan man väl säga. Hon har ju också skrivit mycket som tar sin utsprung i kriget. Men hon skriver liksom aldrig ut det jättetydligt. Hon skriver liksom inte specifikt att det är krig eller så. Eller att det är just det kriget. För hon vill skriva mer allmängiltigt. Sen har jag också tagit med mig en polsk författare. En polsk diktare som heter Wisława Szymborska. Hon föddes och levde i Krakow. Och fick Nobelpriset 1996. Hon är faktiskt otroligt välläst. Alltså det, hon är en av de mest lästa lyrikerna i världen tror jag. Och hon är mer öppen och tillgänglig i sitt diktande. Kanske lite lättare att ta till sig. Har inte varit lika produktiv. Har inte skrivit så tokmånga dikter ändå. Men har ändå det hon har skrivit har varit så pass uppseendeväckande. Och så pass kvalitativt som man har gett henne priset ändå. Och det är en sån som jag faktiskt började läsa rätt så ung. Jag har inte läst mycket dikter och så, inte någon sån jätteinbiten diktläsare. Men Wisława Szymborska upptäckte jag också rätt så ung och har läst lite grann av henne. Och det är väl kanske lite av ett tecken på att hon är rätt så lättillgänglig och inte så svår att läsa. Och sen vill jag också nämna såklart vår egen Thomas Tranströmer som fick priset 2011. Och han är ju en av mina favoriter då. För där började jag faktiskt läsa honom tidigt och har tyckt om honom väldigt mycket. Och han är definitivt inte svår att läsa. Och det som utmärker Thomas Tranströmer tycker jag är att han har ett så otroligt fint bildspråk. Han lyckas liksom med så få ord men ändå välvalda ord lyckas han liksom skapa en bild av någonting som är kanske rätt så abstrakt. Så han är väldigt duktig på det här med att skapa bilder och inre bilder. Så han skriver väldigt, väldigt bra tycker jag. Och nu missade jag lite grann att markera vilken jag skulle läsa. Så nu blir det lite bläddrljud här i podden. Men jag tänkte att jag ville ju läsa någonting av honom. Och frågan var vad jag skulle välja. Det finns jättemånga fina dikter av honom i just en ut, vad ska man säga, han gav ut en samling som heter Hemligheter på vägen. Och där har jag många favoriter, så ska man börja någonstans kan jag tipsa om den då. Och då har han bland annat skrivit en som heter Kyrie, som går så här. Ibland slog mitt liv upp ögonen i mörker. En känsla som om folkmassor drog genom gatorna i blindhet och oro på väg till ett mirakel, medan jag osynligt förblir stående. Som barnet somnar in med skräck, lyssnade till hjärtats tunga steg. Långt, långt tills morgonen sätter strålarna i låsen och mörkrets dörrar öppnar sig. Det är också fint alltså.
Ja,
och det är liksom, måla upp en bild och det här, jag gillar de här uttrycken. Mm. Sätter strålarna i låsen. Ja, det är jättefint. Men sen finns det en annan också som heter En man från Benin. Som är en sån här lite längre dikt. Som också är, det blir en hel historia.
Mm.
Finns en som heter just Hemligheter på vägen. Som också är väldigt fin. Ja, jag tycker att man ska läsa. Ska man börja läsa dikter så kan man gott börja med Thomas Tranströmer. För där blir man lätt såld.
Ja, du har lyckats sälja honom definitivt till mig.
Ja, men här.
Ja. Vad gör vi på jullovet? Vi läser Thomas Tranströmer.
Ja, men det är väl fint. Inne i, vid en brasa eller vid en varm filt.
Varm choklad.
Ja, det var lite Nobelpristagare.
Ja, det var det. Tack Therese för att du var med.
Och tack för att jag fick komma.
Tack så mycket.
Jättekul. Du har ju lyckats sälja in Steinbeck till mig också.
Ja, men precis. Det är bra. Ja, ja, då har vi göra plåt snarare. Ja.
Att jag har.
Så hem och läs en Nobelpristagare.
Så hörs vi snart igen.
Gör vi. Hej, hej.
Hej.